Vi ska inte sjunga det högt. Säg jag vill bära ditt budskap, Herre. Av hjärtat sjunger ditt lov och pris. Med glädje vill jag dit och förkunna som gör den svaga vis. Och sen refrängen är jätteviktig. Gud, låt ditt ord i mitt liv förråda. För andra där din kärlek kan säga. Jo, eller ja. Låt ditt ord i mitt liv förråda. Då kan din vilja ske. Särskilt den sista raden. När vi är i Guds ord under den heliga andes ledning i vardagslivet och tackar ja till honom som vi har just sjungit, då kan Guds vilja ske i vår liv. Fantastiskt. Jag är inte säker om jag hänger med första orden. Gud, låt ditt ord. Jag vill inte lägga ansvar på honom. Han lägger ansvar på mig att överlåta mitt liv till honom. Så det är mitt ansvar. Och sen kommer den heliga anden naturligtvis att göra sitt. Så jag ska be Kjell att bara spela en vers här och titta på orden. Så tillbaka till versen. Ja, tack. Tack Kjell. Nu ska jag be Lennart att dela ut de här studieblad. En till varje par. Jag tror det räcker. Och om du sitter ensam som Bertil, då får du en naturligtvis. Gratis. Hur många kunde inte vara här för veckan? Bertil och... Okej. En väldigt, väldigt kort summering eller upprepning av vad vi pratar om. Prövning och eller frestelse. Ibland kan vi växla ihop. We're talking about temptation and testing, the differences there. Ibland kan vi växla ihop orden. Och vi vet inte vilken är vilken liksom. Är det en prövning eller är det en frestelse? Vem står bakom det? Är det djävulen eller Gud? Hur ska jag avgöra? Hur ska jag fatta beslut? Och bara två olika ord som finns i Bibeln som används. Den ena ordet för prövning används bara för Gud. Bara när han testar oss och prövar oss. Och en väldigt kort exempel av vår Nike score. När ni ser det i anteckningar, vad gäller det? Och jag sa att medan vi sitter här, Nike har över i Kina eller någonstans i Europa tusentals metall eller aluminium ben med skor som springa på alla möjliga sorts underlag, liksom asfalt, sand, grus, betong och så vidare. Och anledningen är att de ska testa och prova. Och när mannen kommer in och tittar och ser en spricka, han säger, aha, den skon är svag just där, så vi måste göra det bättre där. Så avsikten liksom är bara för det bästa, att göra skon bättre och bättre och bättre. Det är avsikt med det. Och sen när det gäller frestelse från djävulen eller satans synpunkt är det bara negativt. Han vill att vi ska synda helt och hållet. Punkt slut. När vi pratar vid kaffebordet, och jag hoppas att vi gör det idag också, att ta upp det här ämnet och prata med kaffebordet. För när vi pratade Staffan, han gav en väldigt bra illustration från ordet. Och jag har bett honom att komma fram och läsa det här som det står, ja, i Bibeln, för det är väldigt viktigt. Tack Staffan.
Oförberedd på detta fullständigt. Jeremias sjätte kapitel vers 26. Du dotter mitt folk, höll dig i sorgdräkt, vältra dig i aska. Höj sorgelåt liksom efter ende sonen och håll bitter dödsklagan. Ty plötsligt kommer förhärjaren över oss. Jag har satt dig till en granskare i mitt folk. Såväl till ett fäste för att du må lära känna och pröva deras väg. De är allesammans avfälliga och motsträviga. De går med förtal, de är koppar och järn. Allesammans är de fördärvliga människor. Blåsbälgen pustar, men ur elden kommer endast bly fram. Allt luttrande är förgäves. Slagget blir ändå inte frånskilt. Ett silver som må kastas bort, så kan man kalla dem, till Herren har förkastat dem. Jag vill börja samtala lite och jag vill understryka det än en gång. Kyrkkaffet är en underbar möjlighet att tala om predikan. Och gå fram till predikanten och undra, vad menar du med det? Och så vidare. Här läste vi, jag har satt dig till en granskare i mitt folk. Och i gamla översättningar så står det proberare. Och inom gruvindustrin förr så var det en yrkestitel. Och proberaren, han hade uppgiften att avgöra halten i malmen. Det var han som kunde avgöra om det överhuvudtaget var någon vits med att fortsätta brytningen, va? Om det äkta var tillräckligt, va? Och det var det här ordet vi kommer att prata om då förra söndagen, va? Jeremia 6 står detta i, va? Herren liknas vid en proberare, och han kallade också sina profeter att vara granskare och pröva sitt folk. Du sa 2 minuter. Ja.
Tack, Staffan. Ja, det var ett nytt ord för mig när han pratade om det här. Jag sa, va? Så kunde han berätta om det. Jag tänkte det var bra. Jeremia 6, var det? Ja, så när ni kommer hem, som jag ska göra, läsa det och säga. På anteckningarna här, när det gäller frestelse, vem är påverkad? Alla levande varelser, alla änglar, alla. Och om du eller jag kan säga, eller vill säga, ja, jag blev inte frestad förra veckan, då har djävulen verkligen lurat oss till max, om vi tror att vi inte har frestats på något sätt. För det gör han dygnet runt till oss. Prövningar också. Har vi gått igenom prövningar förra veckan? Jo, då säger jag, det beror på vad du menar med prövningen. Paragrafen som jag läser. Vi har ärvt vår syndiga natur från Adam. Vi har ingen annan val. Varje människa i hela världen efter Adam. Vilken är verkligen synd, om vi kan säga det. Att vi alla har fått en syndig natur, tyvärr. Och det fungerar som en receptor eller mottagare för syndiga impulser. Och det är Romarbrevet 5. Den processen kommer att vara en del av vår liv tills vi är med Jesus. Stig har inte det här problemet längre. Varken prövning eller plog eller frestelse. Han är med Herren. Men tack och lov genom Jesus Kristus seger på korset som vi har sjungit om idag. Vi kan leva en segerrik liv över frestelsen. Jag måste vara försiktig här. Vi kan aldrig undvika frestelsen till en viss del. Till en viss, men det står här i anteckningarna. Men en del kan vi, och en del inte. Vi kan säga nej. Vi måste förstå att vi är döda från hans dragningskraft och behöver inte lyda honom. Och det måste vi också säga någonting om. Nej, på sätt och vis, vi är inte döda från hans dragningskraft. Om den här syndiga naturen finns i oss dygnet runt, och djävulen han är inte på semester. Han är aktiv dygnet runt. Det innebär att jag är sårbar till hans frestelse, hans dragningskraft. Men som kristna, vi får tacka nej till den kraften. Djävulen är inte död. Frestelsen är inte död. Och det måste vi vara försiktiga och förstå det. Djävulen, han blir aldrig död. Aldrig. Ingenting som dör som Gud har skapat. Jag menar inte träd och hundar och sånt. Nej. Men levande varelser som har Guds ande, inte den heliga ande som vi tänker nu i Nytestamentets tider. Men ingen som Gud har skapat kan verkligen sluta att vara. Det är omöjligt. På sätt och vis måste Gud döda sig själv om någon som han har in med hans liv ska dö, då måste Gud dö. Och det händer inte. Djävulen ska aldrig dö på sätt och vis. Demonerna ska aldrig dö. De ska leva var. Vi kan inte prata om det idag, men de lever på sätt och vis. Så djävulen, han är inte död. Och jag är inte död. Om jag var död när det gäller frestelse, då skulle det inte påverka mig alls. Djävulen kunde försöka, som jag hade förra veckan, en magnet. Prova med Wally. Nej, han är död. Det finns ingen respons. Nej, det är inte sant. Vi är sårbara för alla frestelser som finns i hela världen, dygnet runt. Men döde i den bemärkelse att vi behöver inte lyda honom. Jag kan aldrig gå till Gud och säga, Gud, jag synder igen, men du förstår att jag är så svag och sårbar. Gud säger, vänta lite. Nej, jag förstår inte det. Självklart jag förstår att du är oklok och du är sårbar och du är svag och så vidare. Men kom inte till mig med det som ursäkt. Jag kan inte säga till Gud, Gud, jag synder för djävulen, han är så stark, jag är så svag. Och du vet det, Gud säger, sluta med det. Han kan inte tvinga dig att synda. Tack och lov. Djävulen kan inte tvinga oss att lyda honom. Vi gör det ibland, men inte på grund av att han har tvingat oss. Vi har varit lite ibland när vi inte tillräckligt mogna som kristna, eller vi är naiva till hans taktik och sånt. Så vi tackar ja till det, men det är inte Guds fel. Vi behöver inte tacka ja till synd. Tack och lov. Nu gäller det självbehärskning, andens frukt. Och vandra under den heliga andens ledning och inflytande och kontroll. Det är han som gör. Hur fungerar frestelsen egentligen? Vi måste vara kloka för Satans intention eller hans strategi. Det är Satans karaktär som bestämmer hur en frestelse kommer att se ut. Carl Larsson, när vi kom till Sverige, fick vi reda på Carl Larsson. Wow, som konstnär. Hur många har sett Carl Larssons konstverk? Alla har. Kan ni berätta för mig hur de ser ut? Jo, det kan jag. Pastellfärg. Ja? Gamla svensk liv. Och sitter runt bordet under träd. Och så. Oh ja, om jag nämnde namnet Carl Larsson. Jo, en bild kommer. Om jag säger Volvo. Eller Audi eller Ford. Oh ja, jag känner igen det. Men om jag tänker frestelse, hur ser en frestelse ut? Jag är inte säker faktiskt. Det kan se så. Ja. Men i grund och botten, en frestelse ser ut som djävulen själv. För det är hans karaktär som avgör hur en frestelse ska se ut. Inte Guds karaktär. Det är andens frukt. Om du vill säga vem Gud ser, det är andens frukt. Om ni vill lära känna vem djävulen ser ut och hur en frestelse ska bete sig. Jo, tänk på djävulen och hans liv. Men det är lite problem här. Lite problem. Och Lennart, andra Korintierbrevet 2, vers 11. Väldigt intressant här. Andra Korintierbrevet 2 och 11. Ni som har Bibeln, bläddra också.
För att vi inte ska bli överlistade av Satan, hans avsikter känner vi till.
Är det sant? Hans avsikter känner vi till. Är det sant som kristen? Jag säger, akta, jag känner igen den stilen och den strategi. Ja, men det ser inte farligt ut. Vi hade en underbar kvinna i vårt område i St. Petersburg, Florida. Hon kände Herren som, wow. Hon dygnet runt, hon har Guds ord och fantastiskt. Hon hade massor med bibelstudier runt hela Tampa Bay-området. Och hon var med i vår församling, vilken var lite generande, för jag var pastor. 26, 27, 28 år gammal, hon 50 års ålder än då. och kanske 60 och älskade Herren, kunde Guds ord upp och ner, och jag som stod där. Och jag sa till henne en gång, jag lyssnade till en predikant på radio när jag körde runt i bilen, och det var jättebra. Och hon sa, vad heter han? Och jag sa namnet. Hon bara tittade på mig och hon smilade liksom och sa, lyssna igen. Varför lyssna igen, sa hon. Så nästa gång jag var i bilen och kunde hitta han, jag lyssnade igen, och det var lika bra som första gången. Ja. Och jag sa till henne, jag lyssnade igen, och det fortfarande låter bra. Vad sa hon? Lyssna igen. Så andra gången, tredje gången, till slut jag gav mig, och jag sa till henne, Mrs. Munns, jag har lyssnat tre gånger nu, och jag har inte hört något fel. Sen började hon berätta hur lurig djävulen var, liksom i hans budskap, som tog Guds ord och lite. Och jag var pastor. Jag var den som skulle vara anlig, liksom klokt och så vidare. Nej, som ett barn. Hon kände Herren. Hon vandrade under helig andes ledning. Hon var mogen. Och hon kunde lyssna ut. Hon kunde lyssna. Aha, det är bra. Det är inte bra. Och jag lyssnade och tänkte, allt för bra. Nej, det var det inte. Inte alls. Men här har vi djävulens bästa trick. Och det är andra Korintierbrevet 11. 13-15. Jag tycker inte om den här, men det finns där i alla fall.
Sådana som de falska apostlarna, ohedliga arbetare och uppträder som Kristi apostlar. Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik ljusets ängel. Därför är det inte undligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men det kommer att få det slut som det förtjänar.
Wow. Det låter farligt. Det innebär att det finns predikanter idag som står bakom predikantstolen. Predikar i Jesu namn som är djävulens barn. Det innebär också att det finns teologer runt om i världen som granskar, som ransakar Bibeln och skriver böcker som är djävulens barn. De predikar Jesu namn. De kan göra under olika sorts mirakel och så vidare. Men vad smart. Vad smart. John, han kan ruska. Men om jag skulle vara en spion av the CIA eller Seppo, om jag ska gå till Ryssland, till gränsen, och börja prata spanska. Ja. Vad gör du här? Jag är en spion. Det är sant. Men om du ska vara en spion, är det inte bäst att du lär dig ryska för att komma in? Om du ska vara en spion i Frankrike, ska det inte bra att du lär dig franska? Ja. Men om djävulen ska ha hans spioner in i Kristi kropp, in i kyrkan, då är det bäst att de pratar vårt språk. Eller hur? Att de använder Jesu namn. Att de kan de fina, underbara böner som vi ber. Men hur ska man avgöra om den mannen är en ängel av mörkret istället för en Guds ängel som sprider ljuset? Ja? Ibland är det inte lätt. Ibland är det inte lätt. Och sen om man ska våga ifrågasätta. Nej, jag har lyssnat till den här personen. Oh, det är någonting inne som, vad menar du? Ska du anklaga en medlem i Kristi kropp? Så det, nej, men jag har en känsla liksom att det är någonting fel vad han säger eller hon säger. Ja? Och när man läser kyrkohistoria och vilolära och så vidare. Det är väldigt intressant. Det finns en skillnad mellan det som män säger och kvinnor säger. Ja? Ibland en man ska säga, jo, självklart jag tycker om Bibeln, men Jesus är inte Guds son. Han skulle komma mer rakt på sak. Medan en kvinna, är Jesus Guds son? Ja, det kan vara, det beror på. Ja, men ja eller nej? Well, kanske, tänk på det. Så djävulen, han jobbar på olika sätt genom kvinnor och män när det gäller falsk lära och så vidare. Intressant. Synden har många olika nyanser. Den saken är klar. Ibland är han väldigt rakt på sak. Till exempel Galaterbrevet 5.
Köttets gärningar är uppenbara. Det är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt. Det som lever så ska inte ärva Guds rike.
Wow, det var rakt på sak. Vi vill inte ge djävulen för mycket gratis reklam, men så är det. När vi säger det, jo, självklart, det är djävulens karaktär. Jag känner igen det. Och Kolosserbrevet 3:8-9.
Men nu ska ni också lägga bort allt detta. Vrede, häftighet, ondska. Låt inte smädelse och fräckheter komma över era läppar. Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar.
Wow. Efesierbrevet och Kolosserbrevet, han måste säga till kristna troende, sluta ljuga för varandra. Till kristna. Menar han att vi är så naiva att vi kan inte avgöra om sanningen eller falskheten, va? Nej, jag tror för de flesta, va? Om du ska vara på en pastorskonferens, om det är bara pastor, då är det farligt. Om fruen är med, det är mycket bättre. Två pastorer pratar med, hur är det med din församling? Underbart, halleluja, allting underbart. Liksom. Om frun står där bredvid honom och han säger det, vad sa du? Ja, jag sa det, församlingen går jättebra, det är fantastiskt gemensamt. Ja, men du, det sista mötet ni hade med styrelse och allt det här, det... Nej, men ja, ljuger vi för varandra? Hur mår du idag? Jättebra, tack. Är det sant? Är det sant? Det är inte meningen vi ska berätta vår hela livshistoria med en gång, men samtidigt. Och det här måste vi förstå, att vi alla är på olika tillväxtstadier i vår kristna liv. Vad innebär detta? Att vi kommer att se frestelsen eller synd från olika synvinklar när vi växer som Guds barn. Och det måste vi vara medvetna om. Hur länge har du känt Kristus, Jesus, som din frälsare? Oh, 30, 40, 50 år. Och jag har anteckningar här. Jag glömmer aldrig när Danne, ja, när vi lämnade vår församling 73 för att komma till Sverige. Vi bodde ett par veckor på en missionärsplats, liksom där heter det, pensionär, pastor, missionärer kunde bo där. Och jag glömmer aldrig, René var 5 och Rick var 8, att från kontoret, de kom och pratade med oss och sa, vi har fått en klagomål angående René, 5 år gammal. Ja, vad är det? Att hon har springit runt med en liten bikini badkläder när hon lekte i vattnet. Och jag sa, ja, 5 år gammal och hon har sin simkläder på. Och du har fått en klagomål av någon som att hennes klädsel inte rätt för en 5-åring. Jag tänkte, jo, i varje församling, okej, okay, jag var försiktig, i många församlingar, det finns människor som har varit frälsta 30, 40, 50, 60 år. Men jag bara tittar runt och säger vad som är fel. Leonard, ska du ha dem skor i kyrkan? Det är sommarkläder liksom. Du borde vara... Och, ja, Bertil och Kjell, ni har nästan samma skjorta på er, kan ni inte? Liksom... Och jag har på anteckningen här också att en helg, jag hade en bibelhelg i en annan stad, och när jag kom in till kyrkan upp för trapporna, jag såg här uppe en jättestor diamant med för detta pastors bilder, och det var många, jättemånga. Och när jag kom upp, jag tänkte, jag behövde ingen kalkylator. Jag bara tittade. Och wow, det är ganska många. Det måste vara minst 20 eller fler. Och sen vid klockan 4, det fanns plats för 3 bilder till. Och jag tänkte, om jag kom som predikant, blivande predikant, och tittade på det, jag ska titta på vem som hämtar mig från järnvägen. Har du din kamera med? Det är lika bra att du tar min bild idag, för det verkar som jag ska inte vara här länge. Och när jag började titta, som sagt, jag behöver en kalkylator, 2 år, 1 år, 3 år, 4 år, vad bra, 6 månader, oj. Jag vill så hemskt gärna fråga den mannen som hämtade mig, men jag gör det inte. Vem är problemet? Och han skulle säga, vadå? Nej, vem är problemet i församlingen? Vad menar du med det? Vem är problemet? Det är ett problem. Vem är det? Är det en eller två? Eller församlingsföreståndare? Är det hans fru? Eller vem är det? Det här är inte rätt. Det här stämmer inte. Att ni byter pastor så ofta. Någonting är fel. Har vi liksom det andliga viset att förstå? Därför vi behöver varandra i Kristi kropp. När någon som är äldre eller har vandrat med Herren länge kan sätta armen på axeln och säga, vet du vad? Det som du håller på med, har du tänkt på det? Vad säger du? Vi är alla på olika tillväxtnivåer här i församlingen. Vi behöver varandra för att avgöra det som är rätt och fel, prövning eller frestelse. Jag vet inte om ni känner till Jose Yibe, internationell kristen radio. Är det någon som har hört? Okej, vad bra. Det var 2 män, Dr. Clarence Jones och en svensk, Ruben Larsson. Under 30-talet, Dr. Jones tänkte vi måste använda radion, för det var en relativt ny uppfinning. Och de sa vi måste använda radion som ett sätt att nå ut i hela världen för evangeliet. Oh nej, det får du inte göra. För det står tydligt och klart i Efesierbrevet 2, vers 12. Det djävulen, han är härskaren över luftens välde. Och det var många ultrakonservativa i USA och andra länder som predikade. Använd inte radion. Det är djävulen som han är huvudet i det här med väl luften. Du vet vad det är. Och de 2 män, Ruben Larsson och Dr. Clarence Jones, som var också i vår församling, Dr. Jones, i Florida. Han sa, nej, vad är det för snack? Vi ska inte lyssna till det. Radion, tänk, vi kan nå ut till hela världen. Så de började med hos JB från Quito, Ecuador. Och när Dan och jag hade möjligheten att lyssna, och vi jobbade med en kristen konferenscenter där i Florida. Och vi var som sagt 26-27 år gammal. Och vi ledde möten och lyssnade till de män när vi bjöd dem hem efter möten och pratade med dem. Vi kunde inte säga ett ord. Vi knappt kunde förstå vad de pratade om. De pratade om Afrika. De pratade om hela världen. De pratade om vi ska vinna världen. Vi kunde knappt se över gatan på den tiden. Men vilken utmaning att lyssna till dem. De kunde avgöra om det var en frestelse eller var det en utmaning. Tack och lov, de lyssnade inte till dem som sa, nej, det är djävulens redskap, det här med radio. Nej, det är det inte. Tack och lov. Wow. Jakob 1:12-15. I praktiken säger han till oss, sluta att vara lurad. Kan vi vara lurade som Guds barn av djävulens arbete och hans avsikter? Så, jo, tyvärr, det kan vi. På grund av andlig okunnighet eller att vi växer inte i Guds ord. Det är därför vi har betonat idag Guds ord, Guds ord, Guds ord. Så frestelsen att synda ifrån djävulen, Satan och inte Gud. Inget mörker finns i Gud eller Jesus. Men tack Lennart, Jakobbrev 1:12-15.
Salig är den som håller ut i prövningen. Ty när han har bestått sitt prov ska han få livets krona som Gud har lovat dem som älskar honom. Ingen som frestas ska säga, det är Gud som frestar mig. Ty Gud frestas inte av det onda och frestar inte heller någon. Var och en som frestas dras och lockas av sitt eget begär. När så begäret har blivit havande föder det synd, och när synden är fullmogen föder den död.
Wow, det är många timmars undervisning just där. Men vad kan vi säga ganska kort här? Att syndens förmåga finns i mig. Men vi måste göra en stark skillnad här. Jag är inte syndig. Jag är inte sinful i mig själv. Det händer ibland i självvård och sånt där man pratar med. Ibland kan det vara en tjej eller kan vara en kille liksom, som har haft det väldigt svårt i deras uppväxt och misshandel och så vidare. Så att de hatar sig själv. Det var på grund av mig. Jag är sinful. Jag är och de plågar liksom. Jag är med hela min kropp. Nej. Vi är inte sinful i den bemärkelsen att min kropp är sinful. Nej. Längtan till sin finns i oss. Och det är väldigt svårt för oss att beskriva och förstå. Men jag, missförstår mig inte här. Jag har ingen förmåga att synda. Jag i mig själv. Jag kan inte synda. Samt som jag har ingen förmåga att vara helig. I mig själv har jag inte den förmågan. I mig själv jag har ingen förmåga att synda. I mig själv har jag ingen förmåga att vara helig. Det är därför vi jublar och säger Jesus Kristus bor i mig och det är han som ska visa sitt liv genom mig. På samma sätt, det här Romarbrevet 5, 6, 7, 8. Det är inte jag som, bäst att vi inte spelar in det här, men okej. Men det är inte jag som synder, men jag överlämnar mina lemmar, som det står i Romarbrevet 6, av orättfärdighetens avsikter. Jag genom min vilja eller okunnighet tackar jag till djävulen så att han kan visa hans karaktär genom mig, men inte min karaktär. Jag skapade Guds avbild, inte djävulens avbild. Tack och lov. Är jag ansvarig för all synd i mitt liv? Självklart. Men grunden till synd är inte min. Det är djävulens karaktär. Grunden till fundamentet till helighet i mitt liv är inte mig. Det är Jesus som bor i mig. Och nu har ni tillräckligt med föder för att prata om min kaffeborden här nu. Lusten att synda är ond och finns i oss. Vi ska inte ta, bäst att läsa Markus 7, 20-23 där. Markus. När en ond önskan visar sig i vårt hjärta eller sinne måste vi genast säga nej eller ta nödvändiga åtgärder i den här situationen. Och ju äldre vi blir i Kristus, ju mer vi måste förstå. Nej, jag känner igen den frestelse. Djävulen har försökt förut. Jag känner igen det. Men Markus 7.
Och han tillade, det som går ut ur människan gör henne oren. Det inifrån, från människans hjärtan, utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, ondska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren.
Jo, det pratar för sig själv. Ja. Men vi måste tacka nej. Självbehärskning genom den heliga ande. Det är därför vi måste vara i Guds ord. För det är den lampan som vi läste i Psalm 36 och 10 för veckan. Och det är i Guds ljus ser vi ljus. I Guds ord förstår vi skillnaden mellan rätt och fel. Rättfärdighet, orättfärdighet. Guds vilja, djävulens vilja. Om jag inte är i Guds ord, då är det ett jätteproblem. Och sen måste vi vara försiktiga, ordet säger nyktra, och göra motstånd till frestelsen när det visar sig. Jag kan stå där med armen och händerna upp och säga Gud rädda mig. Och Gud kan säga liksom rädda dig själv. Du har ben springa. Som Josef gjorde i Gamla testamentet. Var han frestad? Vilken dum fråga. Självklart. En vacker kvinna stod framför honom. Nej, men han var så, och här har vi, han var så andlig att han märkte inte henne. Så är det när man är en mogen kristen. Att man tänker andliga tankar. Och hon stod framför honom. Nej, jag tänker bara för, nej. Ska vi vara så dumma? Nej, jag tror inte det. Hoppas inte. Självklart var han frestad. Men det bästa sättet att lösa den frestelsen när det gäller det fysisk, det var väldigt svårt för honom att ha sex eller någon fysisk förhållande med henne om han inte där. Så han tog det praktiska, steg ett, spring därifrån. Och steg två, vilken står inte i Bibeln, han måste rensa tankarna. Då måste han ta en promenad med Gud och säga Gud, det som jag sa, det som hon gjorde och så vidare, vill Gud rensa mig, hjälp mig. Jag måste tacka nej till de tankarna. Och det var hans ansvar. Och Gud använde honom naturligtvis på ett underbart sätt. Vi måste fortsätta här. Och sluta strax. En minut, två minuter. Andra Korintierbrevet 11:3, Lennart. Vi går fram till Andra Korintierbrevet 11:3. Ormen överlistade Eva med sin slughet. Han lurade henne. Men min fråga, hur kunde det hända? Hur kunde det hända? Andra Korintierbrevet 11:3.
Men jag är rädd för att liksom ormen med sin list bedrog Eva, så ska också era sinnen fördärvas och vändas bort från den uppriktiga och rena troheten mot Kristus.
Jo, att bli lurade, överlistade. I slutet av paragrafen före det, väldigt kort att säga att vi måste vara försiktiga som Guds barn att inte vara en onödig hinder eller stötesten för varandra i Kristi kropp också. För det kan vara hur lätt som helst. Det behöver inte vara synd, men den illustrationen som Paulus liksom sa att en dag det var en man som såg mig köpa kött ifrån den man där och han offrade köttet till hans Gud och så vidare. Och det var inte synd för Paul, men det var en yngre kristen som sa honom antagligen yngre än hans andlig tillväxt, inte kanske yngre åldern också. Så Paulus sa, jag ska sluta äta kött, det har ingen betydelse för mig. Så han var beredd att underordna sig, den här yngre mannen, så att han kunde lyfta upp honom och hjälpa honom växa. Det var inte synd. Han tänkte att det var synd. Paulus visste att det inte var. Så Paulus underordnade sig för att hjälpa honom växa i sin tro. Och det måste vi vara medvetna om i Kristi kropp. Som sagt, 35 pers här idag eller så. På 35 olika nivåer när det gäller vår andlig tillväxt. Därför måste vi prata med varandra, hjälpa varandra, be för varandra. Och akta att vi inte var en stötesten för varandra. Så läs gärna texterna. Men till slut. För många år sedan, Dannes pappa skrev och att hans motor hade pajat på bilen. Vi tänkte, wow. Och det kostade nästan $2,000 på den tiden. Och det var mycket. Och så problemet var oljan i bilen. Att oljan tog slut. Och säger, hur kan det hända? För det finns en varninglampa där. Det var problemet. Varninglampan var sönder. En varninglampa som kostade kanske 2 kronor. Men istället, den var sönder så det kostade honom nästan $2,000. Varningslampa. Jag har en fråga. Och ni kanske har det också. När djävulen frestade Eva. Var det någon varningslampa? Hon levde i perfekt, vad ska vi säga, gemenskap med Gud. Och här kommer orättfärdighet. Det har ingen betydelse hur han ser ut på sätt och vis. I det innersta var det ingen varningslampa för Eva. Kognitiv, det är känslomässigt eller from the physiologist sent like that. Oj, det känns inte bra här. Ingen aning. Jag vet inte om jag ska ställa den frågan när jag kommer hem till Herren eller inte. Jag kan be Stig att fråga. Med han är redan där. Jag tänker, wow, vad var det? Jag vet inte, jag kan inte svara den frågan. Vi kanske kan prata om det vid fikabordet. Varför visste inte Eva att wow, det här är helt annorlunda. Det är inte Gud. Det känns inte bra. Och samma för Adam. En varningssignal. Har vi en varningssignal i vår vardagsliv? Jo, det har vi. Guds ord. Och ju mer vi lär känna honom och är i ordet. Det är ordet som den heliga ande, Guds Jesu Kristi sinnelag, Filipperbrevet 2. Guds sinnelag här. Så ju mer vi är i Guds ord, Psalm 119 naturligtvis. Du leder mina steg. Det gör han. Så genom den heliga andes ledande, och ju mer vi är i ordet, då upptäcker vi mer och mer om vårt frestelse, så vi blir inte lurad av honom. Då är det bäst vi slutar där. Ta hem papperna och fortsätt att läsa och be och prata med andra angående det här, för det är aktuellt för oss alla. Ska vi be tillsammans? Jesus, vi prisar och tackar dig att du är så tålmodig med oss. Ibland vi är så helt enkelt dumma. Vi kan inte avgöra det som är rätt och fel. Vi pekar på de onödiga små saker som spelar ingen roll. Gud, hjälp oss att förstå genom ditt ord det sättet du ska leda oss som församling. De som kommer predika här, de som undervisar. När vi kunde avskilja Gud mellan rätt och fel. Tack Gud att genom din heliga ande du leder oss och undervisar oss och tröstar oss. Vi prisar dig i Jesu namn. Amen.